Vi ska läsa en utav dagens texter som är föreslagna för den här söndagen. Den finns i Romarbrevet. Det är 8:e kapitlet. Vi läser vers 31 till 39 där. Och vi har ju försökt lite grann nu några söndagar och ge bibeltexten också på ukrainska för våra ukrainska vänner som deltar i gudstjänsterna. Så det kommer upp på skärmen här parallellt som vi läser. Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte har skonat sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför skulle han inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner. Vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväxt och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek, nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknats som slaktfåren. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Ja, det är nästan som man håller andan när man läser den här texten. Hur Paulus låter oss få del av vad han vill säga, att ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. Texten som vi har läst är ju uppbyggd på fyra frågor. Och Paulus ställer de här frågorna och pekar på hur vi kan finna svaret på dem. Och den första frågan är ju, om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Och man känner att fast han inte uttalar det i själva texten som han skriver, så vill han säga ingen. Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Och det, han säger ju det därför att Gud har inte skonat sin egen son, utan han har sänt honom för att skänka oss allt. Det är motivet som Paulus framför. Och orden för oss, är Gud för oss, det sammanfattar ju egentligen allt i Guds räddningsplan, Guds frälsning för oss människor. Gud har inte skonat sin egen son för att hjälpa oss alla. Och så känner vi, här i Guds stora frälsningsplan, där är vi alla inneslutna. Ingen står vid sidan eller kan säga, jag fick inte vara med. Gud har handlat och erbjuder räddning för oss alla genom Jesus Kristus. Här poängteras ju när Paulus säger det, hur ofattbart långt Gud har gått i sitt handlande för att rädda oss alla. Han var villig att sända sin egen son till världen, att lämna himmelens härlighet och lida och dö i vårt ställe på ett kors för att rädda oss alla, skriver Paulus. Om vi går till den 17 versen i det 8 kapitlet så anar vi lite grann vad som ligger i det. Det är att Gud har gett oss allt med Jesus Kristus. Det skriver han så här. Men är vi barn, då är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar som delar hans lidande för att också dela hans härlighet. Är vi Guds barn så är vi också arvingar till den himmelska härligheten och vi är Kristi medarvingar. Ett annat bibelord som säger ungefär samma sak, det är ju det som Paulus skriver i Efesebrevets första kapitel. När han i sin lovprisning till Gud säger så här i vers 3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Gud har gett oss allt genom att han inte har skonat sin egen son utan sänt honom i världen. Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Och vi känner att Paulus svar är ingen. Vi går till fråga 2. Där Paulus frågar, vem kan anklaga Guds utvalda? Och när han fortsätter och argumenterar så känner vi att svaret är ingen också på den här frågan. För att det är Gud som rättfärdiggör. Och de utvalda i det här sammanhanget, det står ju för alla oss som vill ta emot det Gud i sin nåd erbjuder oss genom Jesus Kristus. Och ingen av oss har någonting att komma med inför Gud. Vi läser hur Paulus skriver att vi är alla syndare och saknar härligheten från Gud. Men det är Gud som sänder sin son och det är han som rättfärdiggör oss. Vi kan inte berömma oss av något. Det är Kristus som har dött för oss. Det är han som har uppstått och gett oss det eviga livets gåva. Och här i den texten som vi läser så pekar ju Paulus på den här storheten. Och han säger Kristus sitter på Guds högra sidan. Och han manar gott för oss eller vädjar för oss som det står i den här texten. Gud beder för oss. Och att Kristus sitter på Guds högra sida, det säger ju att han regerar. Han är inte en slagen Kristus utan han är en triumferande Kristus för han har övervunnit döden och sitter på Guds högra sida idag. Det är genom vad Gud har gjort i Kristus Jesus som vi får uppleva rättfärdiggörelsen. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som rättfärdiggör. Fråga 3. Vem kan döma oss skyldiga? Och vi känner när vi tar del av Paulus argumentering att hans svar på den frågan är också ingen. Ingen, därför att det är Gud som frikänner. Vers 33. Kristus har dött och uppstått. Det är genom det Jesus har gjort som vi människor får förlåtelse och upprättelse för vår trasiga gudsrelation som gick sönder genom syndafallet. Men Gud helar och upprättar. Vi är skyldiga, vi är syndare alla. Men Gud har tagit straffet på sig genom Jesus Och vem kan då fälla, säger Paulus i vers 34, när Gud har handlat på det sättet emot oss människor? Fråga 4 finns i vers 35. Vem kan skilja oss från Guds kärlek? Och när man läser Paulus argumentering här så känner man ju hur tydligt svaret är: ingen. Därför att genom honom, Jesus som älskar oss, så kan vi också få vinna seger över det, allt det onda som hotar oss och vill hindra vår relation med Gud i den här världen. Och Paulus räknar ju upp allt svårt som vi människor kan möta i den här världen. I vers 35. Nöd och ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Och när vi tänker på de sakerna som Paulus räknar upp, så känner vi att det är en beskrivning av hur människor i vår värld upplever det just nu. Det är många som upplever nöd på olika sätt. Man känner ångest inför livssituationen och inför det som finns omkring en på olika sätt. Man förföljs av olika anledningar, bland annat för sin bekännelse av Jesus Kristus, för sin kristna tro. Och ni som var med förra söndagen när Ulrika Heidari var här och besökte oss och berättade om hur många kristna det är som förföljs för sin tro ute i världen idag, så känner vi att det här är en verklighet som många människor lever i. Eller svält. Ja, när vi lyssnar till siffrorna om hur många människor som svälter i vår värld idag, så känner vi att vi tror inte att det är sant att det behöver vara på det sättet. Nakenhet. Många har inte ens det nödvändiga att klä sig med. Man kan ju uppleva nakenhet också på olika andra sätt. Fara eller svärd räknar han också upp. Ja, men hur många människor lever inte i utsatta lägen idag i vår värld? Och svärdet kan väl stå för krigssituationer som många människor lever i. Vem kan skilja oss från Guds kärlek, frågar Paulus. Och så räknar han upp alla de här sakerna som är en verklighet för många i den livssituation de lever i. Men genom Jesus Kristus, han som har besegrat allt det onda, så vill han föra oss igenom det här. Hur det än ser ut omkring oss, och låt oss få känna att vi lever beskyddade av hans hand, så att vi kan se att Gud finns där mitt i det mörka, mitt i det svåra, och han har segrat över allt det onda. Och inget kan skilja oss från hans kärlek. Sen gör ju Paulus, kan ta den sista bilden, en slutsats i den 38 och 39 versen som är fantastisk. Det är ju en summering av det samtal och den argumentering som Paulus har haft i den här texten, för att lyfta fram att Gud är på vår sida. Ingenting kan skilja oss från hans kärlek. Och då skriver han så här: jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skulle kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Och då känner vi när Paulus har gjort den här summeringen. Det finns ingenting som kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Oavsett hur förhållandena ser ut omkring oss. Oavsett hur mörkt det kan bli i vissa lägen. Oavsett om vi känner att vad är Gud nu? Kan jag fortsätta att tro på honom? Har han glömt mig eller hur är det? Han har inte det. Han finns där mitt i mörkret och mitt i svårigheten. Och hans kärlek är oföränderlig. Gud står på vår sida. Han möter oss med kärlek den här dagen. Oavsett om solen skiner i vårt liv eller det är mörka moln som har dragit in och vi känner att det är svårt. Gud finns där. Han är på vår sida. Han möter oss med sin eviga kärlek. Och jag hoppas att du skulle känna i den här gudstjänsten att du möts av hans kärlek. Den är verklig. Oavsett hur ditt liv ser ut. Oavsett hur din dag ser ut. Och att hans kärlek är evig. Den förändras inte. Som andra saker kan göra omkring oss. Så där vi står helt plötsligt. Att en annan dag är inte lik den andra. Och vi känner. Försvann allt positivt ur mitt liv helt plötsligt. Nej, Gud finns där. Med evig kärlek. Och han älskar oss och bevisar det genom Jesus Kristus. Ta emot hans kärlek och lev i den. Amen. Herre Jesus, jag vill tacka dig av hela mitt hjärta för att din kärlek möter oss den här dagen. Och ingenting kan skilja oss från den. Tack för att du står på vår sida i alla utsatta lägen, därför att du har stigit ned och blivit människa mitt ibland oss och lidit och dött på ett kors. Men tack för att du har tagit vår synd. Tack för att du har uppstått och lever idag och skänker oss det eviga livets gåvan. Och här är mitt i en trasig värld så finns det ett hopp och det är du som har berättat det. Och vi också får se fram emot den härlighet som du har berättat åt oss i din eviga boning. Herre, vi överlåter oss i dina händer och vi vill ta emot din kärlek den här dagen. Amen.